Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Och nu ska vi ta ett djärvt språng från Endores försvarstal, slutet av 1800-talet, fram till 2012. När den här romanen, Rachel Cusks Aftermath on Marriage and Separation, kom. Den heter då på svenska Efterbörd om äktenskap och skilsmässa. Hon är i kyrkan med sina barn och det är snart jul. När jag ser de andra familjerna känner jag vårt stigma, vår prestigeförlust. Vi är som en resande familj som tillfälligt parkerat sin vagn bland de bofastas villor. Jag ser att vi har förlorat ett visst skydd och ett mått av visshet. Jag ser att jag har bytt ut en sorts prestige mot en annan, en skala mot en annan. Jag ser också att vi är öppnare, mer förmögna att ta emot än vi var tidigare. Om världen visar sig vara en generös och förunderlig plats kommer vi inte att missa underverken den bjuder på. Jag börjar lägga märke till en sak när jag tittar in genom de imaginära, klart upplysta fönstren. Nämligen att folk där inne tittar ut. Jag ser att kvinnorna, fruarna och mödrarna tittar ut. De verkar tillräckligt lyckliga, tillräckligt nöjda, tillräckligt kapabla. De är välklädda, attraktiva, står vid sina mäns och sina barns sida. Fast de ser sig ändå om. Munnarna rör sig. Det är som om de missar något eller undrar över något. Jag minns det så väl hur det var att vara en av dem. Ibland faller deras ögonkast på mig och våra blickar möts en kort stund. Och då förstår jag att hon inte kan se mig, kvinnan som möter min blick. Det är inte det att hon inte vill eller inte försöker. Det är bara det att det är så ljust där inne och så mörkt här ute. Därför kan hon inte titta ut. Hon ser ingenting.
Mm. Jag är väldigt bra, tyckte jag.
Mm. Ja, men verkligen.
Jag tycker också att det är intressant att... Eller jag har ju inte läst den här romanen, eller vad det nu är, så jag vet ju inte. Men att det verkar på något sätt handla om det som hon säger i det förra avsnittet. Då, att det tematiserar det här att man inte kan veta hur någonting kommer upplevas av en när man är med om det. För att det är för stort liksom för att man ska kunna veta. Och det här andra handlar ju liksom om att saker inte går enligt plan. Mm. Att man förstår att livet inte fungerar på det sättet att man kan förutse och liksom täcka upp alla eventualiteter. Och att det då verkar återspeglas på formnivå. Mm. Just att det inte är en löpande berättelse på så vis, utan att det är nedslag. Att det finns ett, liksom, något mimetiskt där.
Men jag tänker också utifrån det vi har hört dig läsa nu, att det låter ju, ja, men verkligen som du säger, att det inte handlar om att redovisa privata detaljer, utan hon hittar bilder för det som hon har upplevt som, ja, men, som ju såklart är mycket mer intressanta än en exakt redogörelse för ett bråk hon har haft med sin man. Eller,
om det inte är Strindberg som skriver den.
Ja, ja.
Men det som är så intressant med henne är att det där kommer inte från en motvilja mot att redogöra för privata detaljer eller blotta sig eller så, utan det är verkligen inte en cerebral skyddskonstruktion som hon har byggt upp. För det finns så många brännande privata scener. Som att så här, hon slutar äta efter skilsmässan till exempel. Och så ser hon plötsligt sina döttrar stå framför spegeln och börja nypa sig i magen och klaga över hur tjocka de är. Och det är ju extremt blottande på något sätt av det mest privata. Det är nästan att hänga ut sina barn. Så det finns hela tiden den här privata nerven parallellt. För jag tänker att väldigt många som inte berätta den privata historien. Att man kan uppleva att de gör det för att vilja skydda sig eller för att vilja få kontroll eller sådär. Men det är liksom den kontrollförlusten samexisterar i hennes författarskap med någon slags abstrakt eller formmässigt experimentell syn på. Ja, men det är väl för henne någon slags sanningssökande också, även om jag inte tycker att det är intressant kanske primärt på det sättet.
Nej, men för det kan ju vara en väldigt stor anledning, eller det skulle jag tänka till oss.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
En stor del av alla författare som jag tycker är intressant är att den misstron mot det redovisande handlar inte om att man inte så att säga blottar sig i någon slags konventionell förståelse utan om att man, det blir inte tillräckligt sant. Det motsvarar ändå inte upplevelsen.
Ja, exakt, om hon skulle berätta den historien så skulle den bara skorra falskt och verka tillrättalagd. Och det kan jag känna själv. Alltså när folk frågar, varför skildrar du dig? Att det är en så lång berättelse, eller det fungerar inte ens som en berättelse riktigt. För en relation bryter inte samman på grund av ett liksom narrativt händelseförlopp.
Nej.
Och efterspelet ser inte heller riktigt ut så. Alltså då sa den personen så här och sen hände det här och den här händelsen triggade det här beteendet. Och så där. Det är klart man kan skapa en sån berättelse, men den känns inte så rättvisande.
Nej, alltså så fort man skapar en sån berättelse så vet man ju att man ljuger. Eller att man utelämnar, eller ljuger är kanske för fel ord, men att man utelämnar så pass mycket information och att detta är någonting som man så att säga klamrar sig fast vid för att kunna redogöra för det på ett praktiskt sätt för andra människor.
Men det kan ju vara att man är gift för andra gången och så antyder ens fru via brev, för hon är bortrest, att man kanske inte kommer kunna bli en stor kemist och att det slösar i med tid och pengar. Och då skriver man ett brev till henne och säger, det är slut, jag har träffat en annan. Vilket man inte har, utan det är bara för att få vara i fred.
Har det här hänt dig, Michaela? Nej.
Det är ju också något då som har hänt Strindberg.
Ja, men så kan det såklart vara. Eller att ens hustru liksom har hånglat med en tjänarinna för mycket.
Det... Och då kan man känna som läsare att det här är kanske inte hela sanningen.
Där misstar man sig.
Eller så kan det vara att ens fru hela tiden håller på att komma med olika antydningar om att man inte är far till sin egen dotter. Mm. Och till slut så blir det att man helt enkelt blir bortförd i tvångströja. Ja.
Det är en bra berättelse i alla fall. Nej, men jag tycker att det är så intressant för att hon skriver så tydligt i försvarstalets genre. Men vägrar göra ett försvarstal. Snarare framställer hon sig själv i ganska osympatisk dager. Alltså att säga, min man tyckte att jag hade behandlat honom monstruöst och det fanns ingenting jag kunde säga som kunde övertala honom till motsatsen och han är intresserad av berättelsen, jag är intresserad av sanningen. Det är liksom, det är extremt osympatiskt.
Men det är ju väldigt drygt.
Nedlåtande liksom. Tänk om en man hade skrivit så om en kvinna.
Jag vill nu påstå detta, att försvarstal bara blir bra om de är i den här fallet.
De är en dåres försvarstal.
Om de är de blir bara bra om de är liksom vansinniga.
Ja.
Men ett försvarstal som liksom gör aktivt anspråk på att framställa sig själv som en balanserad försmådd part, det går man ju inte på. Alltså där liksom försvarshållet tänker att nu ska jag få alla över på min sida, och det är skrivet i liksom en förtroendegivande, med en förtroendegivande retorik, så att säga. Det blir ju äckligt.
Vill du lyssna vidare på avsnittet? Gå in på gastabudet.com och klicka på fliken prenumerera. Det kostar som en väldigt billig kopp kaffe i månaden. Och för varje prenumerant vi får ökar våra förutsättningar för att kunna göra gästabudet både oftare och bättre.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.